Varmt välkommen till ett nytt podcastavsnitt. Det här är Daniel Magnusson och du lyssnar på Human Change med mig. Men inte bara med mig idag, utan jag har ju återigen Dennis Westerberg med mig idag. Och Dennis var ju den som, jag höll på att säga, tog oskulden på den här podcasten. Var liksom premiäravsnittet som också efter det avsnittet fick mig att inse att det är den här riktningen min podcast kommer ta. Varmt välkommen tillbaka, Dennis.
Tack, tack. Underbart att få vara här och tack för allt arbete du lägger ner, Daniel. Jag vet att det är mycket jobb och det kräver liksom sina uppoffringar i livet. Så tack att jag får ta plats här återigen.
Det är fantastiskt kul att ha dig här igen. Och vi har ju hamnat i samtal lite titt som tätt, du och jag, under tiden, framförallt den senaste månaden kanske, just på Clubhouse, som är ju ett riktigt spännande media, eller medie kanske man säger, socialt media. Och känner du inte till Clubhouse, du som lyssnar, så är det egentligen, ja, det är bara röst live här och nu. Det spelas inte in, det går inte att skicka PM, man kan skaffa sig en profil och en liten bio och följa folk. Men mer än så går det inte, vilket jag tycker är väldigt naket och rent liksom, på något sätt.
Det påminner, jag som är född 1970 och hade min ungdom på 80-talet, det påminner om när man gick in i en telefonkiosk och ringde heta linjen.
Just det. Eller hemifrån, och då var det dyra telefonräkningar.
Ja, precis. Det vågar inte jag. Jag var inte så modig. Men här finns det då ett extremt stort utbud av olika rum man kan hänga i och prata i och lyssna i och så. Jag tycker det är, ja, men det är en ny värld som öppnar upp sig för mig, måste jag säga.
Ja, verkligen. Och det jag fascineras just av den det forumet, som du säger, det är liksom olika rum. Man, i dagsläget behöver du ha en iPhone. Frågar mig inte varför, men det är så det är. Men just att du kan få dela, men också lyssna på folk som du förmodligen aldrig skulle kunna ha, eller skulle förmodligen aldrig ha en konversation med.
Absolut. Tidigare.
För jag tänker bara så här att jag lämnade min yngsta son på Bamsegympa, och på skolgården utanför så satt en pappa med telefon och en barnvagn. Jag bara tänkte, ja, han skulle jag kunna vara i ett Clubhouse-rum just nu där vi har en konversation. Jag skulle förmodligen aldrig gå upp och prata med en annars om någonting random, ett ämne. Nu vet jag inte om han var på Clubhouse, men just den grejen, så ja, vad häftigt. Så att, det är roligt forum. Och där har vi varit i lite alla möjliga forum.
Jag ska bara nämna en fantastisk grej jag var med om där då. Det var att jag fick intervjua Skavlan.
Ja, just det.
Det var ju liksom bara modet att räcka upp handen. Och helt plötsligt så satt jag i samma soffa, så att säga, som Skavlan och fick ställa frågor till honom.
Just det.
Då blev man lite ödmjuk.
Ja. Och det är väl just det som är, helt plötsligt så får du en direktkontakt, eller möjlighet till direktkontakt med en sån person, som Skavlan eller någon annan kändis då, som du kanske inte skulle ha pratat med annars.
Nej.
Så du har en möjlighet att både bli påverkad men också påverka andra. Så det är, jag tycker det är jättehäftigt.
Och detsamma gäller ju, alltså nu får vi prata med varandra i den här podden. Det hade vi inte gjort annars på samma sätt.
Nej, exakt. Exakt. Så det är också jäkligt roligt. Men det som har dykt upp, som jag tänkte vi tittar lite närmare på idag, i vårt samtal, är ju stress. Jag har ju startat några rum, du har startat några rum och varit med, och du har varit med i några av mina rum bland annat, men just där det oftast dyker upp när folk pratar om stress. Och jag hade ju ett stressfri frågetecken, utropstecken brukar jag skriva, och sen vad skrev jag? Utan tekniker och metoder. Så att för det jag ser utmaningen med stressen är väl just att folk tittar i fel riktning många gånger. Vad är din...
Ja, men det finns, det? Som jag ser det, så finns där, det finns missförstånd, missuppfattningar kring stress som är begripliga. Jag själv levde i psykologisk stress i många, många år. Det kunde vara stress kring mitt jobb eller stress kring min familj, stress kring min situation, stress kring min identitet, stress kring mitt liv. Psykologisk stress som kändes i kroppen, som det vi kallar stress, någon slags spänningar, obehag. Och jag var 100% säker på att den här stressen som jag kände kom från mitt jobb. Och jag visste att den kom därifrån, för det räckte jag kom. Jag behövde inte ens komma till jobbet, det räckte jag kom till parkeringen så var jag stressad. Och jag visste att min stress kom från min fru, för när hon sa vissa saker så kände jag den stressen. Jag var inte stressad innan hon sa det, det kommer från henne. Och så gick jag runt i livet och fick det här bekräftat, att stress kommer utifrån. Varje gång jag tittade på tv så fick jag bekräftat den här bilden av att arbetet gör en stressad, vädret gör en besviken, det förflutna ger en ångest. Varje gång jag lyssnade på radio, varje gång jag var i telefonsamtal och varje gång man lyssnar på samtal kring människor, så har man den bilden att det kommer utifrån, va? Och till och med liksom den musik som jag har ägnat mitt liv åt, bluesen, bluesmusik, jag har spelat mycket musik i mina år, bekräftar den här myten, va? She left me, I feel bad. Så anledningen till att jag mår dåligt beror på att hon lämnade mig, va? Fast någonstans i mitt liv så smög det in sig någon slags kil i den här insikten, förståelsen eller förutfattade felaktiga insikten jag hade, som handlade om tänkande. Någonstans längs vägen, det är väl en 12 år sedan nu ungefär, så börjar jag förstå mer och mer att det är tänkandet som får en att uppleva saker och ting. Exempelvis hela framtiden som man upplever nu är ju gjort av principen tanke. Det finns ju ingen framtid. Liksom det är ju vad man tänker. Och det förflutna, det som hände då, det händer inte nu, utan det är över. Utan det som händer nu, det är att man tänker. Så någonstans längs vägen när jag börjar inse att tanken har en betydande roll, så går det inte längre det går inte längre att hålla en konversation där man missar principen tanke. Så det jag inte kan säga längre, det är att jobbet gör mig stressad, om jag ska hålla mig till sanning. Utan det som är sant är att mitt tänkande kring jobbet gör mig stressad. Jag kan inte längre säga att mitt förflutna ger mig ångest, om jag ska hålla mig till sanning. Utan mitt tänkande kring det förflutna ger mig ångest. Mitt tänkande kring Daniels podd gör mig nervös. Det är inte podden i sig, va? Så ju mer jag börjar se det här, det vill säga att det finns ingen inneboende känsla i situationer eller i människor eller i andras ord. Det finns ingen inneboende upplevelse utanför själva tanken. Så börjar jag intressera mig mer och mer kring vad är en tanke då? Och då kan man säga att tanken är flyktig, den kommer och går. Så när jag tänker stressande tankar om att jag kanske inte kommer att klara det eller kommer inte hinna med eller jag har för mycket att göra, så känns denna stressen i kroppen. Om jag har lika mycket att göra, samma uppdrag, samma deadlines, men jag har något annat tänkande som pågår. Kanske tänker jag på mina barn, hur mycket jag saknar dem. Då är det saknad jag känner istället för stress i den stunden. Så tänkandet är en kil som slog in i min grundmurade föreställning om hur livet var. Men så inser jag att det är ju tankar jag upplever i livet. Och det är hoppfullt.
Mm. Verkligen. Och det som jag... Det tog ju mig ett tag att börja se det där också. Men det många hör när jag pratar om det, och gissningsvis när du pratar om det på det sättet som du gör, är att jaha, men då behöver jag alltså ändra mina tankar. Då måste jag i någon form börja tänka på ett visst nytt sätt. Känner du igen dig i det?
Ja, och jag behöver inte gå till andra människor, utan jag kan gå till mig själv. För ungefär 12 år sedan så upptäckte jag som en gigantisk insikt att det förflutna var över. Och det var extremt befriande för mig, därför att jag hade gått och varit fången i mitt tänkande kring det förflutna. Och så insåg jag att det bara var en tanke. Och det var så befriande. Jag insåg också ganska snabbt att framtiden inte fanns. Utan all oro kring framtiden kom från tänkandet och att det bara var tankar. Och jag insåg också ganska snabbt att vad jag än tänker nu, om nu, så är det också tankar. Och att det finns en helt annan upplevelse, bara en tanke bort. Så jag insåg på ett ögonblick att tankar är en begränsning av verkligheten. Det är bara tankar. Och det var en sån enorm ro i detta, och något så hoppfullt och så kärleksfullt och så klokt och så sant. Men det varade bara en stund, Daniel, för att svara på din fråga. Mm. För sen började jag ställa frågan, så vad ska jag göra med dessa tankar?
Just det.
Och så började jag försöka hindra tankar innan de dök upp. Försökte förändra tankar när de väl dök upp. Försökte mota bort tankar, kanske försköna dem, skulle hantera tanken. Och upptäckte till min förskräckelse att det verktyg som jag hade för att förändra tanken var begränsande. För att jag lyckades inte. Utan det dök upp tankar kring det förflutna. Färre än tidigare dock, vill jag säga. Och inte lika skrämmande. Mm. Men jag fastnade fortfarande i denna fälla att försöka förändra tankar. Men någonstans längs vägen så, och jag vet inte anledningen, men så bestämde jag mig, jag kommer ihåg det fortfarande, jag var på någon föreläsning, eller det var innan föreläsningen, jag var på något hotell och jag satt på sängen. Så bestämde jag mig för att gå nära tanken som princip, som naturlag. Det vill säga att titta efter, ja men vad är en tanke då? Och inte det, så att säga, det klassiskt vetenskapliga sättet som jag tycker är fantastiskt, vill jag ändå säga, att titta på tanken som någon slags elektriska impulser, va, som sker i hjärnan eller som någon kemi. Utan det där överlämnar jag till de som kan och förstår. Utan jag tänkte jag går till en direkt upplevelse av tanke. Och då hade jag insett att till exempel nästa julafton inte händer nu, va? Så att vad jag än tänker om nästa julafton nu, så är det inte nästa julafton jag upplever, det är bara en tanke. Och då dök det upp en röd tomte kring nästa julafton. Och då gick jag så att säga nära denna röda tomte som jag såg på skärmen framför mig, mitt framför ögonen, den plats där drömmar dröms. Och så försökte jag liksom fånga tomtetanken, för det var ingen tomte. Utan det var ju en tanke på en tomte, det var denna röda figur som spelades upp i medvetandet. Och så upptäckte jag att det inte gick. Va? Inte mer än som en tanke, att jag kunde tänka att jag tog tomten och stoppade i fickan. Men det jag ville ha reda på, vad är tanken egentligen? Och då upptäckte jag att tomten var en tanke. Och att tanken var fluff. Men jag upptäckte också att, för det hade jag hört innan, det var någon som hade sagt till mig att tankar var fluff. Jag tyckte det var kul. Men jag ville kolla, vad är detta fluff då? Denna såpbubbla, detta moln. Och jag gick nära och nära, så upptäckte jag att den var inte där. Inte ens när jag tänkte. Så den tomte som jag såg mitt framför ögonen, den bara verkade vara där. Och någonstans i mig så blev det en gigantisk insikt. Om den inte är, trots att den verkar, så blir ju varje anledning att försöka förändra detta som inte är, gör ju bara att det verkar vara ännu mer. Det antyder ju att det är någonting, om vi ska ta bort det. Det är som att försöka ta bort regnbågen. Regnbågen är bara ett fenomen, ett ljusfenomen. Men när vi kommer nära regnbågen upptäcker vi att den inte är där. Inte mer än som detta ljusfenomen. Så vi behöver inte liksom akta oss för regnbågar. Man är ute och cyklar och helt plötsligt är livrädd för att bara inte regnbågen dyker upp här, va? Slår mig i huvudet. Och då insåg jag att dra åt helsike. Tankar ska inte göras någonting åt. Tankar ska förstås. Men inte en tanke åt gången. Det hade varit bra som coach. Någon kommer. Kan du hjälpa mina svartsjuka tankar, Dennis? Ja visst, 10 000 spänn. Kan du hjälpa mig med mina avundsjuka tankar? Ja, men då får du pröjsa 10 000 till, va? Kan du hjälpa mig med mina oroliga tankar? Ja visst, 10 000. Mina stressande tankar? Ja, vi har rea på dem 7 000 spänn. Utan jag ville avslöja alla tankar på ett enda bräde. Va? Ungefär som att avslöja principen tomte. Att vilken tomten man än träffar i livet så är den utklädd. Och då behöver man liksom inte dra varje tomt i skägget för att kolla efter. Utan alla tomtar är utklädda. Det finns ingen originaltomte. Det finns ingen originaltanke. Utan alla tankar är bara tankar. Inget annat än tankar. Problemet dock är att den sista tanke som avslöjas för vad den är, en tanke, är just den tanke vi tänker. Eftersom den syns, den hörs, smakas, luktas och känns. Och verkar inte vara en tanke just när den tänks.
Mm. Och någonstans är det som vi behöver börja utforska om man inte har svårt att greppa det här. Kan jag själv uppleva att börja se. Ja, men den här situationen är det också skapat av en tanke, min upplevelse av det. Även den här. Ja, fast när någon annan säger det här, då blir jag ju ledsen, tänker ju folk. Eller jag själv har tänkt så. Och återigen, jag skulle säga oskyldigt så lär vi oss det. Det här missförståndet. Så att vi behöver ju utmana oss själva om vi har svårt att se det flera tillfällen. För ju fler gånger som jag har sett att även den här gången är min tanke. Ja, men inte den här gången när de körde förbi mig och tutade och pekade finger. Jo, även den gången. Eller även den gången när något av mina barn blir jättearga på mig. Eller den gången jag blir arg för att någon inte gör någonting. Så är det också skapat av min tanke. Eller om jag blir glad när någon gör någonting. Är det också skapat av
och min tanke. Det där är ju frågan om tillit, Daniel, va? Tillit bygger vi ju när vi ser att någonting är samma hela tiden. Så även när jag är ledsen så finns frun där för mig. Även när jag är lite svartsjuk så finns hon där för mig. Även när jag förlorar pengar på hästar så finns hon där för mig. Jag spelar inte på hästar och jag är inte svartsjuk. Så det här är bara metaforer. Va? Utan att veta att frun finns där inte bara i lust utan även i nöd. Det hon sa i kyrkan. Vi är inte gifta i kyrkan heller, så det är verkligen en metafor. Men att veta att någonting är. Och detsamma gäller det här med tankar i din värld, gissar jag, Daniel. Att du har börjat säga att det är inte vissa tankar, utan det är alla tankar är tankar. Finns det någon tanke som vi kan tänka som är något annat än en tanke? Ingenting. Och då kommer tilliten till en, så man kan släppa taget, va? Risken däremot om man hör detta här nu som lyssnar för första gången så kan man vara kvar i så att säga åtgärdsparadigmet som jag kallar det. Det vill säga att vi ska försöka förändra en upplevelse efter att den tagit form. Det är det som all mental träning, all personlig utveckling, all traditionell psykologi också handlar om att man har blivit stressad. Vi måste förhindra att stressen dyker upp. Vi måste göra den lite mindre. Vi måste ta bort den. Eller det yttersta nu inom psykologi, att vi kan acceptera den. Men jag vill inte hamna i det läget. Det vill säga, vad ska vi göra? Vad ska vi göra åt det? Utan det jag vill berätta om och prata om, som jag är intresserad av, som jag är nyfiken på, Det är, hur skapas upplevelsen egentligen? Hur skapas stressen, svartsjukan, oron egentligen? Så vi tar ett steg tillbaka och tittar på skapelseprocessen. Och då kan vi se att den skapas av tre stycken pusselbitar. Och de är väldigt självklara, som är så självklara som de är lätt att missa. Det första som krävs är att vi är vid liv. Det låter lite banalt, men det är inte banalt, det är fundamentalt. Det vill säga att vi har liv i oss. Det krävs för att en upplevelse ska skapas. Det är lite mystiskt att vi är vid liv, men det är ett faktum. Livskraften kan vi kalla det, så att vi blir lite ännu mer flummiga. Men vi är vid liv, det finns ett ljus som ser ut genom ögonen. Det andra som krävs är att det ska finnas någon slags plats där upplevelsen tar form för oss. Det vi kallar mitt framför ögonen. Platsen där drömmar på natten dröms. Och jag vill kalla det medvetandet då. Princip nummer två. Så vi är vid liv och vi är vid medvetande. Kolla efter att du är vid medvetande, du som lyssnar, så du vet jag vad jag pratar om. Och vore det bara liksom livskraften och medvetandet, så vore det bara nu. Det vore rätt så rofyllt, kärleksfullt, tacksamt och klokt, va? Men så dyker det upp en tanke från den här livskraften som vi har i oss och hamnar på skärmen. Från ingenting så blir det någonting. Ungefär som en liten diabild som vi hade på min tid hamnar i projektorkanonen och så projicerar den en liten blomma från Afrika och hela klassen sa wow, en blomma. Nej, vi var inte särskilt imponerade, men skit i det. Utan när det dyker upp den här diabilden, tanken då i medvetandet, så projiceras den till sinnena. Till synen, hörseln, smaken, lukten och känslan. Och här plötsligt har vi en sinnlig upplevelse av livet. Det som syns, hörs, smakas, luktas och känns. Och det finns inget annat sätt att uppleva det vi kallar verkligheten än just via sinnena. Så det jag vill säga nu, det är viktigt, det är att det finns bara en verklighet. Och det är den vi har mitt framför ögonen. Det finns ingen annan verklighet utan det är den. Så det jag säger är inte konstigt på något sätt. Däremot det jag vill föra in i sammanhanget är att denna verklighet som vi har presenterat för oss är inte riktigt vad den verkar vara. Som framtiden nu, om jag har en upplevelse av framtiden, det är inte framtiden. Det är tanke som syns, hörs, smakas, luktas och känns. Det förflutna som jag ser, hörs, smakar, luktar, känner nu är inte det förflutna utan det är just tanke. Och vad ni än tänker nu om mig är jag inte, för jag är heller ingen tanke. Men vi kan inte komma ifrån tanken, utan vi kan bara förstå att hur verkligt det än verkar vara är det inte riktigt vad det verkar vara. Och det som händer då många gånger med människor är att tankarna får lite mindre betydelse i våra liv. Vi tror lite mindre på dem, vi så säger. Och då tenderar de att komma lite lugnare och försvinna lite smidigare. Och presentera lite skönare värld för oss när vi inte bryr oss om dem så mycket. Va? Jag kallar det psykologisk läkning. Att när tankar får komma och gå lite som de vill. Eftersom man vet att det bara är tankar. Så då behöver vi liksom inte förändra själva filmen. Förändra själva projektionen när den väl har skapats. Eftersom vi har förstått den. Att hur verklig den än verkar vara så är den inte riktigt lika verklig som den just verkar. Och då får vi ett annat perspektiv, en annan ödmjukhet till våra upplevelser. Och det påverkar, som jag vill säga det, alla aspekter i livet. Bland annat det vi pratar om idag, stress och oro. Desto mer vi förstår vad en tanke är, desto mindre reaktiv blir vi kring upplevelsen. Och det i sin tur är någon slags inre frid, motsatsen till stress, oberoende av situationen. Sen är det ju såklart så, jag menar, det är inte konstigt att man har väldigt mycket tänkande då och då. Tänkande kring jobbet, kring det förflutna. Det är inget konstigt, utan det är så det är. Det är fortfarande, även om det inte är konstigt, så är det fortfarande tankar. Och tankar är bara tankar. Ingenting, men som verkar så extremt verkliga när vi tänker dem. Och det är den insikten kring detta som inte behöver fundera så mycket kring, för då bara tillför vi ännu mer tänkande och stressar upp oss. Men det är insikten kring detta som jag gissar, Daniel, har varit lite betydande i ditt liv.
Mm. Verkligen. Och jag tror också i hösten nu 2020 som var, så tror jag en annan stor insikt som ploppade ner var just att vi bestämmer ju inte vad vi tänker. Vi kan inte bestämma det. Och att vi framförallt just att jag kommer ju agera på den tanken som känns verklig för mig i stunden. Och där jag också känner att jag behöver agera på den eller tro på den i någon form. Och det gäller ju inte bara mig, det gäller ju andra också. Och när jag väl såg det så var det på något sätt någon sorts, ett annat sorts lugn i mig. Att vi gör alla vårt bästa utifrån det tänkande vi har i stunden. Som vi verkar verkligt för oss också. Och som vi väljer att agera på. Och att det inte är vi som bestämmer vad vi ska tänka på. Jag brukar ta det som exempel. Jag får så här, varför gjorde du inte det här? Skulle du göra det här? Eller varför köpte du inte? Ja, jag tänkte inte på det, brukar jag säga. Och det är sant. För hade jag tänkt på det i den stunden. Jag kan ju tänka på att jag ska handla. Mjölk är ju så standard, så den handlar jag alltid när jag är på affär. Men om jag säger att jag ska handla äpplen. Så när jag väl är i butiken och inte tänker på att jag ska handla äpplen just då, och jag har inte ens en lista, då kommer jag inte handla äpplen. Jag kan ha det på listan, men jag kan läsa det och sen så glömmer jag bort det ändå, för att jag tänker inte på det. Så det finns egentligen ingen idé att skuldbelägga och fråga, varför gjorde du inte det här? Eller varför tänkte du så här?
Och det är det som är det underbara, Daniel, det är att om vi är lite mer nyfikna kring det här med tanke, att det är tanken vi upplever, att en tanke bara är en tanke, det vi pratar om nu. En sak som ofta händer då är att man börjar ta sitt eget tänkande på lite mindre allvar. För vi tror nämligen att det vi tänker är så jävla viktigt, va? Så vi låt oss tänka lite mer om det och tänka lite mer av det och lite mindre av det, och så helt plötsligt så är vi fast i vårt tänkande. Men det som vi börjar inse nu här, det är att vad vi än tänker är det bara en tanke, och då blir man mer ödmjuk kring sitt eget tänkande och tar det inte så allvarligt. Men det som också händer ganska snart är en insikt kring att om inte mitt eget tänkande är så himla allvarligt, så kanske inte andras tankar eller är så allvarliga egentligen. Fast de har inte riktigt fattat det. Och det är också okej, va? För det är inte så lätt att förstå att tankar bara är tankar. Särskilt inte när de tänks. Och detta är en viktig poäng som jag har idag. När upplevelsen väl är skapad för oss, finns det ingenting vi kan göra. Det finns inte någonting vi kan göra. Utan vi är redan lurade. När drömmen redan är drömd för oss, så är vi i drömmen. Va? Däremot kan vi börja lära oss, när vi är kloka någon gång i livet, vad är en dröm? Så vad vi än drömmer är den inte på riktigt. Va? Det innebär att vi inte blir så reaktiva kring drömmar. När vi väl är vakna så behöver vi inte fundera på vad fan gjorde jag så för? Nej, det var inte på riktigt, det var en dröm. På samma vis, har vi en hög insikt kring vad en film är, så kan vi se ganska hemska filmer. Va? Har vi en låg insikt kring vad en film är, så kan man inte ens se Björnes magasin. Va? Vad fan, har vi en björn här hemma? Det är ju jätteläskigt. Va? Nej, det är en film. Va? Så blir mindre liksom reaktiv kring innehållet när man fattar vad innehållet är. Så det jag pratar om, det är produktionsprocessen av en film, inte själva innehållet i filmen. Det vill jag helst låta bli att prata om, för att ju mer vi pratar om det som projiceras, desto verkligare blir det. Då antyder det att det är något annat än det är.
Ja, och lägga till där också att när vi luras, så ska vi liksom inte... Det är så lätt, vad jag är dålig. Jag vet ju det här och ändå så luras jag. Fast det är ju en del av livet. det är ju meningen att vi ska luras i någon form också. För om vi inte skulle göra så skulle vi liksom inte njuta av våra upplevelser som vi har i livet. Sen finns det ju upplevelser då som vi då kanske inte njuter av, såklart. Men likväl som att vi tittar på en film så vill vi ju att den ska beröra oss i någon form. Samma sak så vill vi ju att vi ska beröras även i livet.
Ja.
Och när vi då hamnar i den situationen där vi känner att vi inte vill bli berörda och vi ändå blir det, var okej med det. Systemet funkar som det ska. Sen så kanske du inte behöver åka med på hela resan. När du kommer underfund med att det här var inte en upplevelse jag kanske njuter av. Då kan jag ju i någon form kliva av.
Och då är det viktigt att förstå något annat. Det vill säga, vi som jag ser det, och jag mig själv inkluderad i många, många år vill jag säga. Vi övervärderar tanken som verktyg i livet. Vi oskyldigt berättar för varandra hur viktigt det är att tänka på ett sätt och hur oviktigt det är att tänka på ett annat sätt. Så vi övervärderar det här verktyget. Och det är lätt att fortsätta göra det även om man upptäcker att vad vi än tänker så är det bara en tanke, ingenting. Därför att vi är rädda för vad händer när alla tankar skingras då. Jag menar, om inte jag tänker kring problemet, om inte jag tänker ut lösningen, det är ju ingen jävel som tänker åt mig, va? Och det där är ju skitläskigt, va? Så då kopplar vi på igen och använder detta, som jag vill säga, rätt så dåliga verktyg för att lösa livet. Så då vill jag föra in att vara lite nyfiken på att när alla tankar kring framtiden skingras, och alla tankar kring det förflutna skingras. Det som är kvar är ju den stunden vi alla söker. Nuet. Det har ju varit kvar hela tiden. Det är bara tanken som har stått i vägen. Men det är ju bara en tanke. Men det är inte bara nuet som är kvar. Utan det som är kvar när alla tankar skingras. Det är det jag kallar fabriksinställningen att vara människa. Vi kan kalla det barnasinnet. Det som fanns där väldigt tidigt. Mod. Kreativitet, nyfikenhet, sinnesfrid, balans, driv. Alla resurser som vi söker i livet. Att kunna vara lite nyfiken på att de är redan där. Va? Men de begränsas av det tänkande som sker i sinnet. Så Dennis, när jag började förstå detta, så lät jag bli på min fritid och tänka så mycket. Va? Men när jag hade mitt jobb, du vet, jag var ansvarig projektledare för en stor stadsfestival. Landskrona fyllde 600 år 2013. Vi hade 9 dagar stadsfestival. Det var hundratusentals människor som skulle samlas under 9 dagar med massor av artister. Jag var ytterst ansvarig för bokningar, för allting. Och jag menar, om inte jag tänker, det är ingen annan jäkel som tänker åt mig. Så jag tänkte och tänkte och tänkte. Fast någonstans inför den stadsfestivalen så slog det mig, undrar om inte det är så att om jag låter alla tankar vara kring detta också, att sinnesfriden kommer att vara där, det förstod jag, men det räcker inte. Undrar om inte klokheten är där, undrar om inte modet är där, självförtroendet, drivet. Så vad händer när jag lägger alla tankar åt sidan? Är det tomhet? Är det en värdelös version av mig själv? Är det obalans? Är det stress? Är det dumhet kvar? Eller är det just detta barnasinne av klokhet, sinnesfrid, ro, tacksamhet? Det som man inom idrottsvärlden kallar zonen. Zonen är permanent. Flowet är där. Flödet är där. Det enda som begränsar, det är det verktyg vi använder. Tänkandet.
Och om du tittar på stress som vi pratar om och oro, det är ju same shit, different name. Det blir ju en enorm form av stress på slag i kroppen som skapar fysiska reaktioner. Eller stressen när vi har ett stressande tänkande så skapar det fysiska reaktioner, så ska jag säga, i kroppen. Och det ska ju funka så, systemet. Och det är inte fel. Problemet blir ju när vi går runt och stressar, det är inte kanske 20 minuter per dag. Eller
liksom, och jag måste säga en sak, det här är inte bara att det ska vara så, det är viktigt att det är så. De här känslorna som vi känner i kroppen, till exempel fysisk smärta. Fysisk smärta när du stoppar in handen i en eld, den säger ta ut handen, stoppa inte in den igen. Psykologisk smärta däremot, där har vi missuppfattat budskapet. Budskapet tror vi, umgås inte med den frun, byt jobb eller vad det nu kan vara. Men psykologisk smärta, psykologisk stress, som jag vill se på det, har ett enda budskap. Det är app, app, app. Nu tror du lite för mycket på vad du tänker igen. Om du låter tanken vara, så ska du se att sinnet klarnar. Och då mår du bra, men du är också klokare än tidigare. Så psykologisk stress som känns i kroppen som oro och nerverna spänner sig, det säger egentligen till att du får låta det vara en stund. Och då är det så, om vi inte låter det vara då i sinnet, va? Utan vi bara går och tänker mer, då kommer den här psykologiska stressen bli ännu starkare. Så budskapet från livskraften är ju att säga, nu får du släppa det. Och släpper vi inte det då, så blir det ännu starkare. Så vi kan tänka oss oskyldigt, oskyldigt, från lite oro till mer oro, till mycket stress, till ångest, till panikångestattacker. Och någonstans så skriker livskraften genom att strypa oss och öka blodtillströmning och hjärtslagen och allting. Bara skriker, Dennis, för helvete, det är inte bra för dig att gå i detta grubbleri och analyserande, reflekterande. För helvete, killen, låt det vara. Och när vi låter det vara, då är det inte så att sinnet klarnar direkt. Va? Det är en eftereffekt, att det måste liksom få stilla sig själv. Om vi låter det vara, så sker den psykologiska läkningen. Och så går vi tillbaka, att den här stora paniken blir lite mindre panik. Som blir lite mindre stress, och så är vi tillbaka i barnasinnet. Men så finns det faktiskt en sak till. Om vi inte låter det vara, utan vi oskyldigt går här upp och stressar under lång tid, flera år. Till sist så slår systemet av, och det har hänt mig för många år sedan. Då helt plötsligt så blir man utmattad, man blir utbränd, man kan kalla det en depression. Va? Och då förlorar vi gåvan att tänka. Jag minns när jag var deprimerad och mina små barn där hemma sa, pappa, vad ska vi äta ikväll? Och jag sa, och jag orkar inte ens tänka kring det. För man inte kunde. Så det finns ett inbyggt skydd som gör att vi inte längre kan tänka. Och det är obehagligt detta, att vi inte kan tänka. Den här depressionen eller utbrändhet. Men den är ett slags yttersta skydd, va? För att faktiskt få ner alltihopa så att vi kan börja med vår läkning igen. Så det här du säger om den här psykologiska smärtan som känns i kroppen, det är en jätteviktig del av att vara människa.
Ja, för det visar ju både att kroppen fungerar som den ska göra, likväl som om man gör det illa sig på något annat sätt, liksom, man bränner sig på handen eller liknande, att man liksom tar bort den. Och då blir det ju också så viktigt att vi behöver ju förstå det här, för om vi inte gör det, då kommer vi hela tiden försöka lösa vår stress genom att titta på utsidan. Att stryka listan, byta to-do-lista, byta fru eller liknande, eller vad vi nu väljer att göra det, och hitta åverkan. Eller vi tänker att jag mediterar lite så blir det bra. Meditation kan vara ett jättebra verktyg, eller ett bra sätt, verktyg, men någonting, en bra aktivitet för att liksom slappna av. Men det är ju inte det som kommer göra att du därefter alltid kommer känna dig harmonisk. Nej. När du ska jobba.
Och här finns någonting som jag brukar kalla inverterat synsätt. Alltså det finns en, som jag ser det, en uppfattning i livet att sinnesfrid ska skapas. Det ska skaffas. Mod är något vi ska bygga upp. Va? Mod är en muskel. Va? Det ska byggas och tränas. Va? Självförtroende och kreativitet och allting. Va? Ja. Det jag vill göra människor lite nyfikna på, Och då blir jag ofta kallas någon slags trickster. Att jag kommer in och förvillar och jäckar. Och jag tar gärna den rollen. Många tycker den... Många blir arga på mig när jag säger så här. Va? Men jag gör det med kärlek. Jag skulle vilja ha folk nyfikna på att de här resurserna som vi är ute efter av sinnesfrid, men också av klokhet, driv och allt det, egentligen är medfött och kommer livet som lever i allt levande. Mm. Och det är inte en produkt av kroppen eller gener eller av hjärnan, utan jag pratar om de formlösa delarna av att vara människa. Zonen, balans, inre balans och liknande. Och då blir det mycket enklare när vi släpper taget en stund, för då är allting redan där. Det är redan på plats. Det enda som står i vägen för det som redan är, det enda som står i vägen för himlen, jag menar himlen är där även en moln idag. Det enda som står i vägen för himlen som en metafor, det är de molnen som har tagit plats, tankarna. Men tankar är ju flyktiga, de dyker upp och försvinner. Och sen får vi inte glömma att även molnen är himlen. Det är inte något... Ja, precis som tanken är en del av att vara en människa. Mm. Hur mycket den än skymmer. Va?
Mm. Exakt. Så därav så behöver vi inte hantera vår stress när vi vet var den kommer ifrån.
Nej, inte om du frågar mig i alla fall. Utan det handlar om att förstå vad stress är. Och det kommer man aldrig att göra i de stunder vi är stressade. För när vi är stressade, då är vi redan förlorade i illusionen kallad livet. Va? Och då är det som det är.
Så vi behöver... förstå skapelseprocessen.
Det är mitt tips.
Och titta på vartifrån det kommer, hur det skapas och att det skapas inifrån och ut och inte utifrån och in. Du, tack snälla för idag, Dennis.
Ja, precis. Vi ses båda ju på tack. Clubhouse.
Ja, det gör vi. Och om man vill komma i kontakt med dig, Dennis,
DennisWesterberg.com. Så man går in där på www.dennisvesterberg.com eller så skickar man ett mail till dennis@dennisvesterberg.com eller så går man in på Adlibus eller Bokus och skriver in mitt namn eller så bara googlar man så hittar man mig. Och det jag gör det jag föreläser, jag jobbar mycket med företagscoachning och jag skriver böcker. Mm.
Och har skrivit många böcker. Jag vet, det kommer så mycket så jag vet inte ens.
Nej,
du vet nog förmodligen inte ens själv vilken nummer du är uppe i. Och även har du ett nyhetsbrev som jag också skulle rekommendera. Skickar ut klokheter och guidar för insikter helt enkelt. Du... tack snälla och tack för att du har lyssnat. Så önskar jag dig sinnesfrid. Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten. Skulle det vara så att du vill sätta ett betyg för att du lyssnar på iTunes, är du mer än välkommen såklart att gå in och göra det. Sätt det betyg du tycker att den här podcasten förtjänar. Skriv gärna en kommentar. Är det så att du vill komma i kontakt med mig så kan du alltid gå in på humanchange.se eller skicka mig ett mail på daniel@humanchange.se. Ha det fantastiskt.